Varsel och permitteringar, börsras, inställda resor och evenemang. Ja, så påverkas din privatekonomi av coronaviruset. Och vad kan du göra själv för att lindra smällen? Vi har samlat några experter. Sen om delad eller gemensam ekonomi, spelar det någon roll för kärlekens skull? Och kontanterna försvinner, vad ska vi använda istället?
Om du menar plastkortet så tror jag det kommer försvinna och bli en app i mobilen istället.
Ja, mobilen spås bli den nya plånboken. Och hur ska man dela på kostnaderna för ett samägt sommarhus om man inte är där lika ofta? Det är en av lyssnarfrågorna till vår juridiska expert sist i plånboken i P1 idag. Varmt välkomna, jag heter Pia Fridén. Fabriker, skolor, biografer och teatrar stänger, företag varslar och permitterar och de som har jobbet kvar uppmanas att stanna hemma. Elever lika så. Det är gott om sittplatser på buss och tunnelbana. Folk hamstrar, värktabletter och toapapper, börserna faller och direktsända presskonferenser avlöser varandra. Vi får nya besked och förhållningsorder. Tvätta händerna. Och för några månader sedan, ja, då hade få av oss ens hört talas om coronavirus. Nu har pandemin vänt upp och ner på vardagen för de flesta. Många är oroliga, inte bara för sin och andras hälsa utan också för sin ekonomi. Och därför börjar vi plånboken i P1 idag med att försöka svara på en del av det som ni lyssnare undrar över just nu om coronavirusets privatekonomiska konsekvenser. Först gäller det jobben.
Allt fler arbetsgivare varslar anställda om uppsägning på grund av corona.
Regeringen rekommenderar distansundervisning i gymnasieskolan.
Karensdagen och kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden har tagits bort. Svenska löntagare kommer inte att lämnas i sticket.
Nej, regeringen kom ju i början av veckan med ett stödpaket på 300 miljarder för att stötta företag som går på knäna på grund av corona. Staten tar alltså tillfälligt över kostnaderna för sjukskrivningar och en del lönekostnader när företagen tvingas permittera. Vad innebär då det här för den som blir permitterad eller varslad? Ulrika Lorenzi, utredare på LO, välkommen.
Tack.
Ja, flygbolag permitterar, färjebolag varslar, tiotusentals inom hotell och restaurang riskerar att bli av med jobben och det här kan ju sprida sig till andra branscher också, det vet vi inte. Men vad innebär det att bli permitterad?
Ja, att bara bli permitterad, då gäller ju samma uppsägningstid som är det arbetsbrist, så kan man ju bli så att säga permitterad. Man ska då ha lön tills uppsägningstiden tar slut. Men däremot så har man ju nu kommit med de här nya avtalen om korttidspermittering. Där får arbetsgivaren säga till dig bara på en dag att du ska gå ner i arbetstid och gå ner i lön, men man går då ner ganska lite i lön. Man kan gå ner i arbetstid till 60% men ändå behålla över 90% av sin lön.
Och ja, hur länge gäller det då?
Det är avtal som håller på att tecknas nu och det gäller under 6 månader och med möjlighet till förlängning på 3 månader. Så tanken är ju just att det ska vara de här branscherna, hotell och restaurang, resebranschen, där man tror att det är en kraftig nedgång nu men det kommer komma tillbaka så att människor ska kunna vara kvar i de jobben och de ska kunna klara sig.
Om jag blir varslad då, vad händer då? Vad betyder det?
Ja, det betyder ju att facken och arbetsgivaren kommer förhandla. Så att det är ju, ett varsel är ju bara att arbetsgivaren säger att vi måste säga upp personer.
Det är inte säkert att jag blir uppsagd?
Nej, det är inte helt säkert.
Men om jag då blir uppsagd och jag till exempel inte är med i en A-kassa?
Ja, det är ju olyckligt om du inte är det. Det vore ju bäst att du har din inkomst så att säga, på ett eller annat sätt försäkrad. Men ja, i värsta fall får man ju hamna på försörjningsstöd. Det är om man inte har något annat. Liksom.
Men hur länge måste man ha varit med i en A-kassa för att man ska få pengar om man blir uppsagd?
Ja.
Ett år har jag läst, kan det stämma?
Ja, det är ju, huvudtaget så är ju A-kassan nu har lite för stränga regler. Både för att få komma in och kvalificera sig och för liksom att få. Så det här är ju någonting som LO tycker att regeringen ska titta på. Så att det blir fler som har möjlighet att ha rätt i A-kassa.
Mm. Det finns något som heter Alfa-kassan. Om man inte är med i A-kassan där man kan också få upp till 8 000,
ja, just det,
kronor.
Ja.
Mm. Om jag blir sjuk då och inte kan jobba, då får jag ersättning från dag 1 numera enligt ett regeringsförslag.
Ja, det stämmer. Så det, är du sjuk så sjukanmäl dig och stanna hemma. Absolut.
Och om jag kan jobba men inte hemifrån. Jag kan ju jobba inom industri eller service. Och arbetsgivaren säger att jag måste stanna hemma för att jag kan smitta andra. Har jag rätt till någon slags ersättning då?
Ja, då om arbetsgivaren säger att ja, dels så finns det någonting som heter smittbärarpenning. Mm. Men då, det kräver att du har ett läkarintyg på att du har en smitta. Mm. Men annars om arbetsgivaren säger att du får inte komma hit, men du har sagt, eftersom du har sagt att du kan tänka dig att jobba, då måste ju arbetsgivaren betala ut lön. Mm.
Igår så uppmanades alla gymnasieskolor, högskolor och universitet att gå över till distansundervisning. Om det skulle komma ett beslut om att det här ska gälla även att grundskolor och förskolor ska stängas. Vad gäller då om man måste stanna hemma och ta hand om barnen även om barnet inte är sjukt? Alltså man kan inte vabba.
Ja, det som gäller nu är ju att man inte får ersättning. Det tänker jag är en fråga som säkert någon håller på att titta på Socialdepartementet, för det är ju någonting som behöver hanteras. Vi kan, men som reglerna ser ut just nu, och det är ju inte heller meningen förstås att vi ska lära oss att fuska med vab plötsligt för att det är vid ett exceptionellt tillfälle, så det måste ju komma någon annan lösning. Mm.
De sitter och håller på med det.
Ja, det hoppas jag.
Ja. Om man ännu inte har drabbats utan något det som de här olika exemplen som jag tog upp här. Vad tycker du man bör, hur bör man förbereda sig utifall att det händer?
Ja, dels så bör man ju gå med i en A-kassa förstås. Och gärna ett fackförbund också som kan vara med och förhandla och hjälpa en om ens arbetsgivare beter sig märkligt. Mm. Ja, och annars så är det väl liksom att tänka, man också vara beredd på att arbetsmarknaden kanske förändras. Och då får man ju kanske fundera på om man måste byta bransch eller vad som händer. Mm. Så.
Har jag glömt något nu eller fick vi med allt? Viktigt.
Ja. Mm. Nej, jag tror att det där var ungefär riktigt.
Ja, okej. Okay. Tack så mycket Ulrika från LO så länge. Vi går över till finansmarknadens påverkan på våra plånböcker.
Börserna har idag skakats av nya ras efter de historiska nedgångarna förra veckan.
Och vi börjar med att USAs centralbank Federal Reserve sent igår kväll överraskande sänkte styrräntan.
Börsen rasar för att man befarar att den reella ekonomin går in i en tvärnit. Och inom Europa så kommer det bli fallet om det här extrema stoppet pågår någon längre tid.
Ja, Stockholmsbörsen gick till exempel ner 17% förra veckan. USA har sett det värsta börsraset på över 30 år och även idag öppnade Europas börser på minus, även om de gick upp lite igår. Medan börserna i USA stängde på mellan 5-6% upp igår. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Hej.
Hej, hej.
Hur länge kommer turbulensen och nedgången att fortsätta, tror du?
Ja, om man visste det. Just nu ser det ut som att det kan fortsätta under en ganska lång tid, just för att osäkerheten är så stor. Det ser inte ut som att vi kommer att se någon slut på det här virusspridningen helt enkelt. Och det är ju en av de sakerna som verkligen oroar investerare. Så länge som virusspridningen fortsätter så kommer vi ju behöva mota den här virusspridningen. Och det gör vi ju genom att isolera människor, stoppa produktion, konsumtionen minskar när folk sitter i karantän. Och det är det som slår mot ekonomin och det oroar finansmarknaderna. Så att det här kan fortsätta ett bra tag tyvärr. Mm.
Hur illa kan det bli då innan det stabiliserar sig eller förhoppningsvis vänder uppåt?
Jag tror att man måste räkna med att börsen kan fortsätta neråt och att vi kommer få se stora rörelser. Det kan vara enskilda dagar där vi får se uppgångar, det såg vi igår exempelvis. Men på det stora hela så tror jag att man ska vara beredd på att det här kan fortsätta ett bra tag till. Kanske till sommaren, kanske ännu längre. Det är just att det är en oerhörd osäkerhet som är det stora problemet här. Så att som sparare så tycker jag absolut att man måste vara beredd på att det kan bli värre innan det vänder upp. Men någon gång kommer det vända upp. Men det är just det som är knäckfrågan. Det är omöjligt att säga när.
Ja, många har ju sett sitt sparkapital minska rejält de senaste veckorna. Men hur ska man vara beredd menar du på att det är det bara att sitta och följa?
Nej, jag vill inte ge ett generellt råd att alla ska sitta still i båten. Utan har man långt kvar till pensionen, och då menar jag 10 år, kanske mer. Ja, men då tror jag man kan vara ganska säker på att börsen kommer att vända upp. Det kommer komma bättre tider. Vi kommer ta oss igenom det här. Men vi vet ju inte när, som sagt. Så att ska man ha pengarna på kort sikt, kanske inom 3 år, så tycker jag ju pengarna inte alls ska vara på börsen. Och har man dem där fortfarande, nej, då tycker jag faktiskt att man kanske ska ta förlusten och ta dem därifrån och lägga dem på sparkonto istället. För att man kan förlora mer. Så man måste ställa sig själv frågan också, hur stora nedgångar mer är jag beredd att ta? Men inte paniksälja det långsiktiga sparandet, det är väl mitt tips. För då missar man att missa den uppgång som förmodligen kommer att komma, men vi vet inte när.
Nej. Coronaepidemin verkar ju också nu påverka bostadsmarknaden. Jag hörde en mäklare säga i morse på nyheterna att det är lite avvaktande stämning där mellan säljare och köpare. Vad tror du om det här virusets påverkan på bostadspriser och bostadsmarknad?
Påverkan kan vara ganska direkt. För dels så kan det ju vara så att vi rent fysiskt har svårt att gå på visningar. Vi sitter i hemmakarantän, vi är sjuka. Av bara den anledningen kan det ju komma färre människor på visningar. Sen är det ju såklart att det finns risk för en stor psykologisk effekt. Man loggar in på sin bank och ser att det lyser illrött. Det är någon sorts helvetesgap där i grafen. Det är klart att det kan påverka psykologiskt att man håller hårdare i plånboken. Man blir inte lika sugen på att köpa bostad. Men i ett längre perspektiv så är ju det som spelar roll absolut för bostadsmarknaden är ju hur svensk arbetsmarknad påverkas. Det vill säga, får vi en högre arbetslöshet, ja men det är klart, då är det ju färre människor som dels har möjlighet att få ett lån från banken. Man måste hålla hårdare i plånboken helt enkelt. Och då påverkar det bostadspriserna. Men den kraften som då skulle kunna vara lite motvikt till det, det är att vi förmodligen kommer att ha låga räntor under en väldigt lång tid. Det vill säga bolåneräntorna kommer att hållas låga i det här läget.
Flera banker har också sagt att de nu lättar på amorteringskraven om det finns skäl kopplade till coronakrisen. Vad handlar det om?
Ja, det handlar ju om att vi har ett tvingande, inom citationstecken då, men man måste helt enkelt amortera på sitt lån om man har tagit ett nytt lån sedan de här amorteringsreglerna infördes 2016 och sen utökades då 2018. Så det innebär att man måste amortera 2% av lånet om man har en belåningsgrad över 70% och så vidare. Men de här reglerna är viktiga då att lätta på om det är så att man får lite problem. Man kanske förlorar sitt jobb och hamnar i en situation där det blir svårt. Så jag tror att det här är viktigt att man kan rucka på det här, göra paus i amorteringarna.
Mm. Till sista, om man nu har en slant över, man kanske får tillbaka på skatten. Vad ska man göra med de pengarna? Vad är en bra investering i dagsläget?
Jag tycker att det är svårt att säga sådär tvärsäkert nu är det köpläge bara för att kurserna har gått ner. Utan man får tänka, när ska jag använda pengarna? Är det snart, då är det sparkonto som är det bästa alternativet.
Säger Frida Bratt. Och ytterligare en konsekvens av coronaviruset, det är stängda gränser, inställda flyg och evenemang.
Herrarnas fotbolls-EM flyttas fram till nästa år på grund av coronaviruset. Det är det norska.
Och fler flygbolag har under dagen meddelat neddragningar i sin trafik efter att efterfrågan dalat. Finnair sänker kapaciteten.
Nu uppmanar Svenska resebyrå och arrangörsföreningen sina medlemmar att tills vidare inte återbetala några pengar för inställda och avbokade resor.
Och från en studio i Göteborg har vi med oss Louise Ek, konsumentrådgivare på Konsument Göteborg. Hej Louise!
Hej!
Ja, land efter land stänger sina gränser. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Så om man köpt biljetter för att resa utomlands, får man pengarna tillbaka då?
Huvudregeln är att om arrangören eller flygbolaget till exempel ställer in resan, ställer in flyget, så ska du få dina pengar tillbaka. Det kan man säga som en generell huvudregel.
Mm, det är ju väldigt tuffa tider nu för flyg- och resebolag och Svenska resebyrå och arrangörsföreningen har ju sagt att paketreselagen som ger resenärer rätt att få tillbaka pengarna om resan ställs in, att den har satts ur spel och de har uppmanat sina medlemmar att inte ersätta kunder som inte kommer iväg. Vad innebär det här?
Innebär och innebär. Jag måste erkänna att jag tycker att de resonerar lite ologiskt. För när jag själv tittar på paketreselagen och syftet med de aktuella paragraferna och de villkoren som är applicerbara just nu, så är de tänkta att användas under extraordinära förhållanden. De är skrivna med hänsyn till exempelvis krig, terrorism, större utbrott av sjukdom och liknande. Så att lagen är absolut inte satt ur spel, precis tvärtom. Och lagen är tänkt att skydda konsumenten.
Det är hela syftet. Så vad ska en konsument göra då som har köpt en charterresa som blir inställd?
Jag tycker att man ska ta kontakt med bolaget. kräva sina pengar tillbaka. Men jag ser ett problem med det här. Och det är nog det problemet som SRF också är inne på. Att kräver alla tillbaka sina pengar så får bolagen problem. För alla de pengarna finns inte. Och risken där blir istället att bolaget går i konkurs. Och då får inte konsumenten tillbaka sina pengar ändå. Så den risken ser jag som väldigt, väldigt överhängande just nu.
Då får vi se om det finns några planer från regeringen på att gå in och stötta den här branschen också. Man kan ju ha köpt tågbiljetter till exempel till våra grannländer, Norge och Danmark, som har stängt sina gränser. Får man pengarna tillbaka för de biljetterna?
Ja, om tågresan blir inställd så ska du ha rätt att få tillbaka biljetten. Om det av någon anledning skulle vara så att tågen fortfarande går. Nu har jag lite dålig koll exakt på vilka inreseregler som gäller till exempel Danmark. Men de släpper väl fortfarande in dig om du jobbar till exempel.
Ja, pendlarresor men inte andra. Inga andra får ju komma in.
Nej, precis. Så där kan man ju kanske då behöva visa att nej, men jag omfattas inte av de som släpps in till exempel. För vissa tågresor går ju fortfarande.
Mm.
Men som sagt, vad blir det inställt så begär återbetalning.
Hur ska man tänka om man vill boka en resa till i sommar då, eller i höst? Det är ju svårt att veta om det går att resa utomlands då.
Ja, det är ju ingen som vet vad som kommer att hända. Det man kan göra är att man kan leta efter ombokningsbara resor. Det är väldigt många både arrangörer och flygbolag som erbjuder ombokningsbara biljetter. Men framför allt så skulle jag vilja uppmana till att stötta våra nationella aktörer. Vi har hotellbransch, vi har restaurangbranscher som kommer att gå på knäna. Kanske börja fundera över en hemester i år istället.
Mm. Men då tycker du man ska våga boka till exempel stuga eller biljetter inom Sverige då? Man kan ju bli sjuk, eller så kan det ju i värsta fall bli reserestriktioner även inom landet.
Absolut. För egen sjukdomsdel så har man ju ofta, ska jag säga, inte alltid, men ett avbeställningsskydd i sin hemförsäkring. Man kan ju kolla upp sin hemförsäkring också, vad man har där. Om man själv skulle bli sjuk och behöva avboka till exempel. Inte risken för sjukdom ger aldrig rätt till avbokning. Men det kan ju vara värt att kolla upp till exempel. Det är svårt i ett sånt här läge faktiskt. Jag vågar inte ge en rekommendation överhuvudtaget. Men jag tycker att det är viktigt att vi vågar fortsätta boka för att aktörerna överhuvudtaget ska finnas kvar.
Mm.
Faktiskt.
Alla evenemang vet vi ju med fler än 500 deltagare har förbjudits tills vidare, men även evenemang med färre deltagare ställs ju in eller skjuts upp på löpande band. Det är konserter, pjäser, biovisningar, fotbolls-EM hörde vi här. Har man rätt att få pengarna tillbaka här för köpta biljetter?
Ja, om evenemanget ställs in. För jag vet att många aktörer hänvisar till force majeure. Det känns som ett uttryck som hela Sverige lär sig vad det betyder just nu. Betyder ju i princip oöverstiglig händelse eller någonting liknande. Och det som görs är att det ger arrangören rätten att ställa in, men det ger inte arrangören rätten att behålla dina pengar. Utan du ska fortfarande ha rätt till återbetalning när inte arrangören, som är din avtalspart, kan fullfölja den jag kommit överens om.
Mm. Mycket kort då, måste jag acceptera en ombokning till en föreställning längre fram?
Nej. Om konserten eller eventet är inställt så ska du ha rätt att få dina pengar tillbaka.
Tack så mycket. Louise E, konsumentrådgivare på Konsument Göteborg. Tack också Ulrika Lorenzi, utredare på LO, och Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Nu blir det konsumentnytt. Även där har corona smugit sig in. Sen handlar det om ekonomin i parrelationer.
Flera länder har ju stängt sina gränser till följd av coronautbrottet den senaste tiden. Samtidigt går många konsumenter till livsmedelsbutiken och bunkrar upp för att försäkra sig om att ha något att äta vid en eventuell smitta. Men vad betyder det här för tillgången till mat framöver? Karin Brunelli, vd för Svensk Dagligvaruhandel.
Enligt den information vi har fått så omfattas ju inte godstransport av de stängda gränserna just nu. Än så länge är tillgången på livsmedel god. Sen är det ju då att när det nu bunkras av vissa produkter så kan de då framförallt tillfälligt ta slut. Att man inte hinner fylla på i butiken eller inte hinner komma beställas hem tillräckligt mycket. Däremot kan vi ju säga att om folk fortsätter bunkra på det här sättet, då kan det bli ansträngt framåt. Så vi önskar ju att man ska köpa för sitt behov och inte så mycket mer.
Att pensionsbolag ofta tar ut höga avgifter för den som vill flytta sitt pensionssparande från ett bolag till ett annat, det är något som vi rapporterat om här i Plånboken tidigare. Regeringen kom förra året med ett lagförslag som skulle förbättra för kunderna. Förslaget fick dock kritik för att vara för lamt och riksdagen gav regeringen bakläxa. Och i förra veckan kom regeringen med ett nytt förslag. Att försäkringsföretagen bara får ta ut en administrativ avgift på max 600 kronor om en kund vill flytta sin pensionsförsäkring. De här ändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet. Från och med i tisdags så går det att deklarera. Och för dig som väljer att deklarera digitalt via Skatteverkets hemsida eller app senast den 31 mars så kommer de pengar du eventuellt ska få tillbaka in på kontot senast i början av april. Deklarerar du senare än så får du vänta 2 månader till på pengarna. Deklarationen ska vara inlämnad senast den 4 maj.
Uppslitande gräl om ekonomin, det är en av de vanligaste orsakerna till skilsmässa och separation. Så hur ska man hantera ekonomin i en parrelation? Ska var och en betala för sig eller tjänar kärleken på att man delar lika? Det ska vi prata om nu med Linda Kridahl som är forskare vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Hej!
Hej, hej.
Du håller på med flera studier om det här, men de är inte riktigt klara än. Men vad visar tidigare studier om vad som är vanligast? Är det gemensam eller delad ekonomi?
Ja, det beror ju på vart i livet paret är. Mm. Det är ju olika. Till exempel om man är nyblivna sambos, då tenderar man kanske att ha separata ekonomi, alltså delad ekonomi. Men om man till exempel har levt lite längre och skaffat barn, kanske gift sig, så blir det gemensam ekonomi för de flesta.
I de fall där man delar då, vem är det som bestämmer över utgifterna?
Ja, i stort kan man väl säga att det är den som har mest makt i paret som bestämmer. Och historiskt sett så har det ju varit mannen, men det behöver ju såklart inte vara så i varje par. Och det behöver inte ens vara medvetet. Men det är den som har mest resurser som brukar tendera att bestämma.
Beter sig män och kvinnor generellt likadant med pengarna eller finns det skillnader i sättet att spendera och tänka kring det i en parrelation?
Mm, man kan ju se att det finns olika sätt att tänka på och kvinnor tenderar att spendera pengar på barn och hushållsutgifter medan männen spenderar kanske talar om stora utgifterna och lite mer än kvinnor på sig själva.
När det gäller köp av saker eller kläder till sig själv då?
Ja, då tenderar män att köpa mer till sig själva då. Och kvinnor väljer då att avstå. Men det är som sagt väldigt olika för det finns ju stor variation. Men generellt sett kan man säga att kvinnor oftare spenderar mindre pengar på sig själva. Mm.
Vad verkar vara bäst då för relationens skull? Är det delad eller gemensam ekonomi?
Mm, ja, det beror ju på hur paret är. Men jag skulle vilja säga att gemensam ekonomi på ett stilgående lopp leder till högre levnadsstandard eftersom båda lönerna går in på samma konto och paret har samma förutsättningar att leva givet deras inkomster. Men om man har ett delad ekonomi så skapar det kontroll och självständighet, speciellt för kvinnor. Och det kan ju också vara positivt att ha i långa loppet kanske det mer gynnsamt för paret att ha delad ekonomi eftersom man då på sitt sätt skapar en brygga över ojämlikheterna.
Kan man säga att relationen blir tajtare om man delar ekonomin? Eller rättare sagt om man har en gemensam
Med
det jag menar, att man delar på det.
Gemensam. Ja, precis. Man kan väl säga att tidigare forskning har ju visat att de par som har gemensam ekonomi är mer par. Men de har en högre grad av togetherness som det brukar heta internationell forskning. Men det behöver såklart inte vara det för par som till exempel har bonusbarn. De kanske kan vara lika mycket par fast de har delad ekonomi. Bara för att de har olika utgifter på barn och ex-partner kanske bidrar olika mycket till de här barnen. Så det är ju helt beroende på hur paret är. Men generellt sett så har man ju sett att de par som delar eller som är gemensam ekonomi är de paren som har är mest tillsammans, kan man säga.
Mm. Bråk om ekonomi, det är ju en av de största orsakerna till separation eller skilsmässa. Varför är det så, tror du?
Ja, det är ju väldigt laddat ekonomi. Pengar i stort är ju väldigt laddat, och det är ju grunden för en trygg relation. Har man bråkar om ekonomi, så brukar man ju på den här tryggheten, och det påverkar ju också hälsan, och hälsan, har man dålig hälsa så kan det ju påverka relationen också negativt. Så det är ju många olika faktorer som kan spela in här, och just ekonomi och utgifter är ju väldigt problematiskt om de är högre än vad man till exempel har inkomster.
Så det är viktigt, så att säga, att paret är överens om att de har valt rätt lösning då för hur man ska sköta ekonomin?
Precis, det måste finnas en tydlig kommunikation i paret för att de ska kunna samarbeta kring det här.
För då blir man också nöjdare i sin relation. Precis. Eller?
Mm. Ja, det är väl det man har sett. Men det är väl såklart väldigt det är dynamiskt, så det kommer ju skilja sig lite över tid beroende på vad paret är i livet. Så att bara för att man har ett sätt att dela eller ekonomin när man är ung, så betyder det inte att man har samma när man är äldre.
Mm. Och den som undrar nu här, vad menar de egentligen med delad ekonomi? Hur kan man dela ekonomin?
Ja, antingen så har man när man delar ekonomin, så kanske man tar en del av ens egen ekonomi och sen så stoppar man in den i ett gemensamt konto. Så båda partnern stoppar en del av sin ekonomi i ett gemensamt konto, och sen så sparar de kanske en del, den andra är i ett privat konto där de kan använda hur de vill. Det kallas det delvis, man bara delar delvis.
Mm.
Men man kan också ha helt separata ekonomi där man inte alls har någonting delat. Och då betalar man bara vissa delar av hushållsutgifterna, till exempel en del av hyran.
Säger Linda Kridahl, som är forskare vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Tack så mycket. Så till ett ofta återkommande ämne under åren i plånboken, kontanter. De används ju som bekant allt mindre, och utvecklingen mot ett mer eller mindre kontantlöst samhälle går i ett rasande tempo. Men även de smidiga plastkorten som ersatt kontanterna när det gäller de flesta typer av betalningar får nu konkurrens av nya betalmedel. Så därför undrar vi så här i början av det nya decenniet, vad kommer vi betala med istället? Och vi börjar hos Riksbanken.
Det här är ett gammalt kopparmynt.
Hanna Armelius på Riksbanken visar upp ett 20 kilo tungt mynt från 1600-talet.
Myntets värde bestod ju liksom av det metalliska värdet som myntet hade. Så när man skulle då, de andra länderna kanske hade silver och guld, så skulle vi få samma mängd i koppar, så kunde de här bli väldigt stora.
Ja, betalningar har skett på olika sätt i olika tider. Mycket har förändrats än de tunga kopparmynten. Just nu prövar Riksbanken att ta fram en slags elektroniska pengar, en e-krona.
E-kronan skulle vara en digital form av pengar som Riksbanken ger ut. Vi tänker att det kanske är dags för oss att uppdatera teknologin för våra pengar.
Vi återkommer till Riksbankens e-krona, men först lite om vad som hänt de senaste åren när det gäller hur vi betalar.
Man kan säga att 2007 så pikade kontantanvändningen. Då var det som högst vad gäller kontanter och omlopp. Niklas Arvsson är docent och forskare på industriell ekonomi på KTH här i Stockholm. Och har forskat länge kring betalningar. Och sen gick användningen ner väldigt snabbt ända fram till för drygt ett år sedan. Och han nästan halverades på 10 år, kan man säga.
Den här utvecklingen kommer att fortsätta, spår Niklas Arvidsson. När det inte längre är lönsamt för handlarna att acceptera kontanter, så slutar de helt enkelt med det. Och det kommer att ske snart.
Det kommer fortsätta finnas kontanter, men mycket marginell och inte av så stor betydelse för ekonomin som helhet.
Ni satte väl till och med datum för när det där skiftet skulle ske?
Vi satte ett datum 24 mars 2023.
Bara några år kvar för kontanterna på bred front, alltså enligt Niklas Arvidsson på KTH. Detta trots att de största bankerna sedan årsskiftet måste se till att det finns bankomater och insättningsautomater i hela landet. Och när de sätt som vi betalar på förändras så snabbt som de nu gör kan man ju fråga sig hur framtidens betalmedel kommer att se ut.
Vi betalar och är mer på nätet generellt. Så att även när vi handlar på nätet så använder vi idag till exempel kortet. Så korten kommer säkert fortsätta vara ganska starka. Kanske de förändras i termer av att plastkortet, själva plastbiten försvinner och vi använder appar istället.
Att vi gör våra betalningar via appar i mobilen kommer alltså att bli allt vanligare, tror Niklas Arvidsson.
Ja, vi har ju sett en tjänst som har funnits ett tag nu och det är ju Swish. Det är ett utmärkt exempel på en tjänst som har ersatt kontanter vid betalningar mellan privatpersoner. Och blivit väldigt populär. Det är en drivande orsak till varför också att kontanterna försvinner. Så den typen av mobila betalningar behöver inte vara Swish. Det finns ju andra lösningar också för det. Och det finns ju många aktörer som driver, skapar nya tjänster. Allt från de stora Apple till Samsung, Google intresserar av detta. Och vill ju egentligen fånga oss i våra mobiler där vi redan gör en mängd saker. Den typen av tjänster, mobilbaserade betaltjänster, kommer ju rimligen växa stort framöver.
Om du ska liksom formulera en slags vision av var vi befinner oss om, säg 10 år, hur kommer den situationen skilja sig från idag när det gäller betalningar?
Jag tror att allting görs via mobilen, att vi inte har några plastbitar, kort, men vi kan göra kortbetalningar i mobilen. Så mobilen är verkligen navet för alla betalningar och att det, så gott som alla betalningar är elektroniska.
Okej, mobilen blir den nya plånboken. Men det händer andra saker också. Att skicka pengar mellan konton i olika länder blir billigare och snabbare. Och det blir vanligare att man kan identifiera sig med fingeravtryck och andra biometriska data när man ska betala. Och så var det ju det här med e-kronan, Riksbankens digitala peng. Niklas Arvidsson tror att vi mycket väl kan ha en e-krona om 10 år. Men hur kommer den att funka i praktiken?
Jag måste ha det här kortet bara. Så. Direktionen sitter på den här våningen så alla får inte åka dit. Så man måste dra sitt kort.
Hanna Armelius på Riksbanken är expert på e-kronan. Så om någon kan förklara hur e-kronan kan komma att användas av oss konsumenter så borde det vara hon. Men
vi har ju inte bestämt oss för hur den exakt ska se ut. Men önskan är väl att det ska vara så smidigt som möjligt att använda e-kronor. Så att det skulle väl fungera ungefär som det gör med de pengarna som vi använder idag. Men kanske på sitt kreditkort eller i Swish eller så.
På Riksbanken tycker man att konsumenterna kan behöva flera alternativ att betala med, inte minst i händelse av olika kriser. Och e-kronan ska ses som ett komplement snarare än en konkurrent till kontanterna. Myndigheten genomför nu ett pilotprojekt om e-kronan som alltså är tänkt att fungera på ungefär samma sätt som de pengar vi använder oss av idag.
Om jag tar upp min mobil så här och så går jag in på en sajt där jag ibland handlar saker. Och så finns det direktbetalning. Dras från mitt bankkonto. Det finns kort. Det finns banköverföring. Få först, betala sen. Ja, lite olika alternativ. Hur skulle e-kronan kunna komma in i det här sammanhanget?
Ja, så som det ser ut lite grann nu i våra tankegångar så skulle det ju då, det som vi håller på att jobba med, att ta fram ett kort. Så då skulle du väl förmodligen kunna lägga upp, precis som du kan lägga upp flera olika kort där, så skulle ett av de korten kunna vara kopplat till din e-krona plånbok. Och sen skulle du ju, om du kan betala med Swish här till exempel, så skulle du säkert kunna använda e-krona-appen istället. Så att du skulle säkert kunna ha flera olika åtkomster till den plånboken som du har e-krona på.
Så vad blir då skillnaden mellan de pengar vi har idag och de vi kanske använder oss av som e-kronor imorgon? Hanna Armelius på Riksbanken igen.
på ett sätt så skulle man inte märka så stor skillnad. Det skulle vara som alla andra former av elektroniska pengar. Så att den stora skillnaden ligger ju i vem som är utgivare av pengarna.
Och i e-kronans fall skulle det alltså vara Riksbanken som gav ut pengarna. Det ska sägas att Riksbanken inte är först med den här idén. Liknande projekt har genomförts i flera länder. Och redan på 90-talet lanserade de stora affärsbankerna en sorts elektroniska kontanter i form av ett så kallat cashkort. Så här lät det då.
Kunden laddar sitt kort med upp till en tusenlapp och varje gång ett köp sker så dras summan automatiskt från kortet. Och med det smarta kortet ska man kunna köpa till exempel en kvällstidning.
Jag kallar det cashkortet!
Ljud här från Anders och Måns musikal om cashkortet. Jan-Olof Brunila på Swedbank var en av dem som ledde arbetet med att utveckla cashkortet.
Den här lilla programvaran i det här chipet, den bestod då av elektroniska pengar. Så den innehöll alltså elektroniska värdeenheter som man laddade in i kortet i en laddningsapparat eller en uttagsautomat som man kunde fylla på sitt kort med.
Men cashkortet gick inte hem hos kunderna.
Konsumenterna tyckte att det här var lite jobbigt, att man måste ta ut de här pengarna då, va? Och ladda dem i cashkortet före man kunde handla. Och då var man tvungen att gå antingen till en uttagsautomat och ladda kortet eller till en speciell cashladdare som fanns på alla möjliga centrala platser också.
I början av 2000-talet la bankerna ner systemet med cashkort. Men enligt Jan-Olof Brunila så håller hela idén med cashkortet på att återuppstå. Han syftar då på e-kronan och avslutar intervjun med ett litet erbjudande till Riksbanken.
Så vi har faktiskt kvar hela datasystemet på cash, ligger på en hårddisk på Swedbank IT då. Så om Riksbanken skulle vilja köpa det så kan de säkert få det av oss.
Oavsett hur det blir med den saken så är cashkortet en bra illustration av att det i slutändan är kundernas efterfrågan som styr vilka betaltjänster som blir etablerade. De tjänster som kunderna har förtroende för och som de tycker är mest effektiva är de som också kommer att finnas kvar framöver enligt KTH-forskaren Niklas Arvidsson. Han ser alltså en framtid när i stort sett alla betalningar sker elektroniskt och att det växer fram många nya betaltjänster.
Och det gäller ju att inte bara börja använda dem utan att faktiskt tänka efter lite grann. Vad betyder den här tjänsten? Vad händer med informationen som om betalningen? Vad händer med den informationen om mig när jag gör en betalning via deras tjänst? Hur används den? Vad betyder det för mig? För mig finns det risker kopplat till det. Så lite mer kritiska konsumenter tror jag vi behöver bli.
Reportage Erik Lakvist. Kärlek, död och pengar, ja, det är viktiga ingredienser när vi nu ska svara på lyssnarfrågor. Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet och Plånbokens juridiska expert. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Känner du dig redo för dagens första fråga?
Ja.
Den handlar om ett testamente och det är Magdalena som ställer den och hon berättar så här. Min far och hans andra hustru, alltså vår styvmor, skrev ett inbördes testamente med innehållet som lyder. Båda ärver varandra. Om min far skulle gå bort före styvmor så ärver hon allt. Vid hennes död ska all egendom gå vidare till oss barn. Nu har hon gått bort och skrivit ett helt nytt testamente med cancerfonden som universell testamentstagare. Styvmor har testamenterat bort allt. Dessutom vill cancerfonden äga 2/3 av hennes lägenhet värt cirka 3 miljoner. De var minst sagt påstridiga på ett direkt otrevligt sätt. Så vitt jag förstår fick vår styvmor inte testamentera bort mer än sin del av arvet, det vill säga hälften. Är det verkligen okej att styvmor fick skriva om fars vilja? Han har inte alls kunnat yttra sig och det är helt i strid med tidigare testamente, undrar och tycker Magdalena.
Ja, och nu tror jag inte att det är riktigt ordalydelsen som hon har skrivit. Man skulle vilja veta ordalydelsen, för det är jätteviktigt vilka ord som har använts här. Har styvmor ärvt med fri förfoganderätt? Då får hon inte testamentera över det som kommer ifrån pappan. Har hon ärvt med full äganderätt så får hon faktiskt göra om alltihopa. Man går på ordalydelsen och så går man på vad pappan har sagt. Det här att barnen skulle få allt när styvmor dör indikerar att det är en sån här fri förfoganderätt. Det vill säga att styvmor fick inte bestämma över det, den del som kommer ifrån pappan. Mm. Och då är ju frågan om det är hälften eller om det är något annat. Och det styrs av hur såg deras ekonomi ut. Hade de enskild egendom, gift och rättsgods? Har barnen fått ut sin laglott efter sin pappa vid första, när han dog? Och det här med att en tredjedel som tydligen cancerfonden tycker att barnen ska ha.
Mm.
Det kan tala för just att barnen fick ut sin laglott. Om allt som makarna ägde var giftorättsgods så skulle de ju fått hälften var. Och fick barnen ut sin laglott vid pappans död så fick de ut hälften av allt vad pappan hade. Och då blir det en tredjedel som de har kvar att få.
Mm, så förmodligen är det de som äger en tredjedel av lägenheten?
Och de äger ju inte en tredjedel av lägenheten. De har rätt att få en tredjedel av boets värde.
Just det.
Bland annat lägenheten.
Mm. Är det här bra eller dåligt?
Nej, men det är ju så att styvmor, hon har ju rätt att skriva vad hon vill. Och ett testamente har man ju rätt att ändra hur många gånger som helst ända fram till sin död. Eftersom det är testators yttersta vilja som vi delar kvarlåtenskapen efter. Men däremot så har ju pappan, han har ju gett sin yttersta vilja till känna. Som är lite oklar här vad den var. Men förmodligen ska ju barnen ha ut efterarv efter honom som styvmor inte har fått bestämma över.
Så vad är det som gäller här nu då för barnen?
Ja, man måste veta testamentet och mer om pappan. Men utifrån omständigheterna med de här tredjedelarna som det står så gissar jag på att barnen fick ut sin laglott och att det av testamentet följer att de har en efterarvsrätt på resten av pappans del och det är därför de ska få en tredjedel av boets värde. Och styvmor har fått bestämma över 2/3.
Mm. Och då, eftersom cancerfonden ärver 2/3 av den här lägenheten, så är det de då som ska betala värdet av tredjedelen till barnen. Och det är bra att det var just cancerfonden som fick ärva.
Ja, för att, och det är ju inte riktigt, vi behöver inte prata om lägenhet utan om boets värde.
Ja.
Men cancerfonden är ju skattebefriad. Och den här tredjedelen, eller vad var och en ska få, beräknas ju av hur mycket kan cancerfonden få ut. Och det är ju var och en, skulle liksom, vad blir det om man måste sälja? Och eftersom cancerfonden är skattebefriad så får vi faktiskt utgå från att hela lägenhetens värde utan latent skatteskuld kommer ingå i boet här. Och då gör det ju att Magdalena och hennes syskon får tredjedelen blir lite mer värd. Tack vare att det är cancerfonden som ska ha resterande.
Mm. Då har vi en till fråga om testamente. Anders Hanell ska gifta sig i sommar och han äger en bostadsrätt som han har en fråga kring. Hej Anders!
Hej, precis. Ja, jag har en bostadsrätt, ska gifta mig i sommar och sen har jag barn sedan förut. Så min fråga är egentligen, om jag går bort före min fru, kan jag skriva ett testamente då som gör att hon kan bo kvar i bostaden och så får barnen arven efter hon har gått bort?
Ja, och det här är, du kan skriva ett testamente. Hur det blir är lite beroende på vad du äger i övrigt och vad dina barn gör när du har gått bort.
Okej.
För den här laglotten som alltså är barnens rätt att få hälften av vad de skulle få utan ett testamente. Har du 5 barn, de skulle ju fått en femtedel var, laglotten är en tiondel var av värdet.
Precis, då måste man lösa, eller hon måste lösa ut dem för att kunna bo kvar då i lägenheten, eller?
De behöver ju inte kräva sin laglott.
Nej.
Men de har rätt till det.
Ja, just det. Okej. Okay. Men hur kan man göra annars då?
Liksom, nej, men du kan ju se, vad har du för tillgångar i övrigt? Kan du eller kanske redan har livförsäkring?
Det har jag inte. Nej.
Men du kanske har det genom ditt jobb. För det har man ofta. Fast man inte vet om det. Och det är ju frågan om är det din sambo som ska, eller blivande hustru som ska vara förmånstagare och då få kapital för att eventuellt lösa ut barnens laglott om dem. Eller ska barnen vara förmånstagare och du skriver i testamentet att det barnen får som förmånstagare ska räknas som deras laglott. Då minskar ju. Så att några olika varianter och beroende på vad du har för tillgångar i övrigt. Och så får du ju prata med dina barn och få lite koll på vart ligger de, hur känner de inför det här. Och...
Nej, men det känns inte så, men man vet ju aldrig.
Man vet aldrig.
Nej, det gör man ju inte.
Och då är dilemmat att just laglotten kan man inte avsäga sig i förväg om man inte har fått motsvarande värde. Och det är därför man inte aldrig kan veta.
Men du fick lite...
Det skulle vara hälften av lägenhetens värde då?
Hälften av vad du totalt sett äger.
Okej.
Inte hälften av just lägenheten, utan hälften av totala värdet av allt du har.
All right.
Men du fick lite olika alternativ där, Anders.
Mm. Ja, men vad bra. Så då ska jag titta vidare på det.
Ja, gör det. Lycka till.
Tack för hjälpen.
Ja.
Ja, tack så mycket.
Hej. Signaturen Villrådig och Lässen äger ett sommarställe tillsammans med sin bror August som de fått ärva av sina föräldrar. Och frågan gäller hur de ska dela på driftskostnaderna. Ska den som nyttjar sommarstugan mest också betala mest? August har ett eget sommarställe också och han är inte så mycket på det här gemensamma. Lika mycket som systern och hennes familj som är där ungefär 6 månader om året. August och hans familj är där sammanlagt ungefär en månad. Årskostnaden för stället är 18 000. 6 000 av dem är fast elkostnad och den är ju lika hög oavsett om någon bor där eller inte. Och den har syskonen delat på hittills. Och så har systern då betalt för förbrukning av el med mera under de månaderna som de är där. Men nu menar August att alla kostnader, alltså de här 18 000, ska delas i proportion till hur mycket respektive familj utnyttjar sommarbostaden. Men, skriver Villrådig och Lässen, då räknar han inte med allt arbete som vi lägger ner på att hålla gården i skick. Och hur ska vi lösa det här problemet så att vi fortfarande kan vara vänner?
Ja, och kan man inte, bästa sättet är förstås att prata med varandra och förhoppningsvis hitta en lösning, men det tror jag de redan har försökt med. Och då får man vända sig till vad står det i lagtext. Och här har vi ju då en
gammal lag.
1904 års samäganderättslag. Och där står det för det första att man ska vara enig om allt man gör med den samägda egendomen. Och då kan man säga att de har ju faktiskt varit eniga om hur de gör. Och då måste de vara eniga för att ändra på det. Så att hon kan ju faktiskt ha rätt i att fortsätta. Vi har delat de här fasta kostnaderna hittills.
Men vad säger den där lagen om hur man ska betala då?
Ja, om man inte har avtalat någonting så säger det att just kostnader, de delar man efter andel.
Och då äger de hälften var, det vill säga de ska dela.
De ska dela allt lika. Det är att man delar just förbrukningskostnader efter vad man själv brukar, det är ju ganska vanligt. Och det står det till exempel i den lite mer modernare norska samäganderättslagen.
Men de här fasta kostnaderna?
Fasta kostnader delar man efter andel. Och det man har kvar, om man liksom inte löser det här, det är att man kan vända sig till tingsrätten och få en god man som förvaltar egendomen åt den och som då säger vem får vara här vid olika tidpunkter och vem ska betala vad.
Och skulle systern då kunna gå till tingsrätten och begära det utan att brorsan är med på det?
Jajamän, kan man. Och dessutom så finns ju, om man inte har avtalat bort, en möjlighet att få gå till domstolen och säga att jag vill att hela egendomen säljs på en offentlig auktion. Och då kan ju frågeställaren själv ropa in hela. Men så hoppas vi att det inte ska behöva sluta.
Verkligen. Då har vi Gert Inge som skriver: min son har tillsammans med sin sambo köpt en bostadsrättslägenhet och i köpavtalet står att hans ägarandel är 80% och hans sambos 20%. Kan sambolagen sätta sig över vad som står i köpavtalet så att ägarandelen blir 50% för var och en, undrar Gert Inge.
Inte äganderätten påverkas inte av sambolagen, men eftersom de är sambor så kommer det ju vid en separation eller dödsfall så kan det komma att bli en bodelning om någon begär det. Och då utgör den här bostaden samboegendom och då ska värdet delas lika efter att alla andra tillgångar och skulder har blivit beaktade. Så att är det så att de vill vid separation eller dödsfall att var och en ska behålla sin andel, då ska paret upprätta ett samboavtal där de säger att sambolagen ska inte tillämpas på deras bostad.
Den ska inte ingå i bodelning.
Nej. Och då är det deras ägandeandelar som kommer styra det.
Okej. Det var allt för idag. Margareta Brattström, Plånbokens juridikexpert. Tack så mycket.
Tack själv.
Nästa vecka är det dags för frågor om pension och svara gör Mikael Nyman.
Det är nästan helt omöjligt för någon att ha koll på alla de olika saker som finns när det gäller pension. Allt som man måste hålla reda på.
Vad vill du veta om din pension? Hör av dig med din fråga på plånboken@sverigesradio.se så kanske Mikael kan hjälpa just dig.
Och lära sig att tänka hur pension egentligen är lite uppskjuten konsumtion. Det jag sparar idag ska jag använda en annan dag. Och om man lär sig det tänket, då behöver inte pension bli så svårt.
Plånbokens producent idag heter Jimmy Rudén. Reporter var Erik Lakvist, vår tekniker Daniel Högberg och jag heter Pia Fredén. Och Plånboken är tillbaka med ett nytt innehåll nästa onsdag här i P1. Det här och tidigare program kan ni lyssna till när ni vill på webben och i SR Play. Hej då!
Plånboken produceras av SMT Radio för Sveriges Radio.